Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi behöver ett halvt kilo var mat om dagen. Vi kommer att resan tar fram och tillbaka 1000 dagar. Det betyder att vi behöver tillsammans 1000 kilo mat. Vattnet kan renas, men bara 30%. Vi behöver ungefär 2 liter var om dagen. Med en viss recycling av vår urin, vilket är väldigt enkelt att göra. Däremot kommer vi inte att recycla det andra, vilket tror jag att det är alldeles för svårt och jobbigt.
Japp. Så ska det gå till att åka till Mars. Det låter nästan som Tina och Tom Sjögren ska ut på en picknick runt hörnet ibland när de pratar om sina planer. Men är det så enkelt? Hur fixar man strålning, benskörhet och bränsle så man kommer hem igen? Rymden innehåller också en mängd andra möjligheter. Varför inte paxa en stenbumling som flyger förbi jorden, värd lika mycket som alla gruvor i Brasilien? Eller kanske starta en fabrik som tillverkar läkemedel mot nervsjukdomar som bara går att framställa i tyngdlöst tillstånd. I Tina och Tom Sjögrens värld finns bara möjligheter. Fantastiskt att höra, särskilt dessa dagar när man kan tro att jorden ska gå under. Varsågod, här kommer del 2. Konsten att bygga en raketfabrik. Och då kan man undra, varför har vi inte åkt till Mars för 50 år sedan?
Det var vår andra fråga.
Och det var svaret på den?
Politik.
Men om teknologin fanns, så är det väl ändå så att man, liksom, man bygger liksom inte bara upp en raket och så åker man iväg? Eller?
Enligt dem så var det så.
Det fanns planer, det fanns massor med planer. Vad som hände då man går tillbaka till historien, så efter rymdprogrammet då till månen, Apollo-programmet, där amerikanerna, ryssarna var ju de första att åka upp i space, sovjeterna. Och sen så kom ju amerikanerna i kapp och åkte till månen, och ryssarna blev lite motstulna av det. Och sen kom Vietnamkriget. Och nu blev det en helt annan press på allting, och alla de här stora, storartade projekten lades mer eller mindre ner. Och nu skulle vi bara ha vetenskap som skulle åka upp till rymdstationen. Men ingen skulle åka längre bort eller tillbaka till månen.
Och rymdpengar blev fläskpengar som delades ut till olika politiker. Och olika, och sen så är hela drömmen om rymden hamnade i skymundan. Werner von Braun hade ju alltså, efter Saturn, han hade en väldigt detaljerad plan för hur man skulle kunna åka till Mars. Ja. Det är bara det att det kom aldrig några pengar till det då.
Och på den tiden så var det inte möjligt för sådana som mig och Tina eller för Elon Musk att bygga en raket. För det krävdes sådana enorma resurser. Jag kan ta ett exempel här. Det här är vår raketmotor som vi utvecklar. Vi använder 9 av de här raketmotorerna på vårt första steg. Så materialet i den här motorn är metall. Det är Inconel, heter det. Det är en väldigt hård legering som klarar mycket hetta. Och det är samma material som de använde i motorerna på Apollo Lunar Landern, månlandaren, för, vad blir det nu, 60 år sedan. Men det är en liten skillnad. Den här är 3D-printad.
Det som Tom håller fram här nu ser ut som en lite dåligt polerad pokal som man har vunnit på någon i någon turnering på någonstans i Falköping eller något sånt där.
Gud, nu börjar jag ta det här väldigt personligt.
Men det man inte kan tro att detta är en raketmotor.
Och vad du inte ser här det är att för att den här ska klara den hetta så det blir 3000 grader varmt när bränslena reagerar med varandra in i den här motorn. Och det finns det inget material som klarar av, inte ens inconel. Så att för att förhindra att den smälter ner så kyler man motorn med sitt eget bränsle genom att ha 200 supersmå kanaler inuti den här motorn. Och de går inte att se för de är ju på insidan. Så det är en väldigt intrikat design och allt det här är vad man kallar en Laval-nossel, så allting är parametriskt designat i matematik och i kod. Och att göra en sån här motor på den tiden hade krävt de bästa svetsarna och mekanikerna i hela världen och det har tagit månader, förmodligen minst ett år. När vi har gjort vår design skickar vi iväg den till 3D-printingbolaget och vi får tillbaka den efter en vecka. Det är vad som gör att vi kan göra det idag och att Elon kan göra det idag. Bland annat.
Men när ni pratade med alla de här experterna och så vidare, ställde ni inte frågan, okej, men vad är för budget på det här? Vad var svaret då?
Mm. Och då fick vi NASA svar.
10 miljarder. Dollar.
Ja. Och sen så frågade vi Robert Subrin. Och han sa, nej, jag tror vi skulle kunna klara på 1 miljard. Och då frågade vi en aerospace ingenjör som hade ett eget litet shop någonstans i Colorado. Han sa, jag tror vi skulle klara det på 100 miljoner. Så det berodde lite grann på vad man hade, vem du frågade och vad de hade på banor.
Men en annan fråga som man ju naturligtvis ställer sig, det är ju så här, okej, ni har varit på Mount Everest, ni har klarat av de här båda polerna. Men det är inte riktigt samma sak som att bygga en raketmotor, göra massa elektronik, programmering och så vidare. Och det var inte direkt någonting ni lärde er där, eller du lärde den när du låg i vattnet typ på Nordpolen alltså.
Ja, precis. Nej, och det är faktiskt, det är alltså en bra fråga. Nu måste man komma ihåg en sak. Och det är den mentala delen av allting. Det är så att på Columbus tid, när vi upptäckte Amerika. Columbus var ju inte världens bästa sjöman. Han var inte den första att bygga båtar. Han var inte ens speciellt bra på att bygga båtar. Faktum är, jag tror inte ens han hade byggt en båt någonsin. utan det var någonting, vad som hände där, det var att, så då måste man fråga sig, så varför åkte inte de som redan hade båtar, de som redan var erfarna sjömän, varför upptäckte inte de Amerika? Och då var det så att det var helt enkelt en viss skillnad i tänkandet. Anledningen är att de inte hade åkt längre bort var för att det fanns vissa preconception, vissa förutfattade meningar om vad som skulle hända om man åkte längre bort än vad gränsen var. Bland annat så trodde man om man åkte, skärmen sa, om du åker för långt bort, du kommer trilla ner från jorden. Jorden är platt. Dessutom, vi har sett det med egna ögon, sa de, om du åker en bit bort, vattnet kommer att börja koka. Hela havet kommer att brinna. Varför? Det finns drakar där. Det är lite grann den situationen vi har i space idag. Haft, alltså på sista tiden. Glöm inte bort återigen det vi pratade med Amundsen. Man trodde på den tiden att Nordvästpassagen krävde väldigt invecklad teknologi. Stora skepp med massor med människor. Amundsen visade att nej, det gick jättebra att göra på 5 pers och en fiskebåt. Ryssarna gjorde faktiskt rymden lite grann på det sättet från början. Mörker i programmet var på det sättet. Det är först nu på sista tiden som rymdprojekten blir så oerhört stora. Och det, alltså, det har att göra med pengarna. Så då frågar du nu, ja, men er erfarenhet som äventyrare, på vilket sätt liksom, har det förberett er att åka till rymden? Ja, genom att det har visat oss att saker och ting inte behöver vara så farliga som man tror. Att vi som människor klarar av mer än vad vi tror. Faktiskt. Att vi inte behöver vi måste inte ha dusch under 3 månader när vi åker till Mars och så vidare. Vi klarar av mer än vad vi tror. Och vi har också lärt oss nu genom alla våra år i Silicon Valley och alla våra år där vi faktiskt har sålt teknologi till NASA bland annat. Att det går faktiskt att göra saker, lära sig saker själv. Speciellt idag, herregud, med YouTube, världens bästa utbildningar, MIT, Stanford, allt finns ju at our fingertips. Så har vi lärt oss att det går även idag att lära sig det man behöver kunna om man verkligen brinner för det. Och sen har folk som Elon och Peter Beck här, vår tids, vad ska man säga, nytänkare, Werner von Braun, visat oss att man inte ens behöver vara en aerospace-ingenjör för att bygga de här grejerna.
Men Gunnar, du har ju varit förbundskapten då i volleyboll, eller hur? Ja. Så du måste ju ha märkt många gånger att det inte alltid är de största talangerna som blir de bästa spelarna.
Ja, det handlar definitivt om något annat. Sen är det väl att de som både har talangen och hjärnan för det, det är ju de som blir de här absoluta stjärnorna. För det ena eller det andra räcker ju inte. Har du säkert en sport som volleyboll, så har du inte en viss längd så spelar det liksom ingen roll. Om du har alla de andra egenskaperna, för om du hoppar så är du helt enkelt för länge i luften för att kunna hoppa en gång till, vilket du måste göra, eller nå upp över nätet en gång till. Så att det är klart att det är en fördel om man är 2 meter än om man är 1,75. Men utan att fördjupa oss i det, men om man säger så här att ni bygger då själva, eller var början någonstans, liksom man tänker okej, nu ska vi bygga motor och sen hur gör man?
Jag vet att vi får det låta som att det är bara att börja bygga en raket, men så är det ju inte, utan det här kräver ju, man måste vara master av sin egen utbildning här. Så att det går inte, du behöver, och vi, Tina och jag utbildar oss konstant, även nu också, och det är multidisciplin att bygga en raket, vilket betyder att det är allting från matte till fysik och kemi och även biologi. Så du måste kunna alla de här olika områdena. Vad som är fantastiskt idag, det är ju att allting finns tillgängligt på internet. Gamla white papers, alltså gamla forskningsartiklar från 40-talet och 50-talet och 60-talet med fantastisk matematik och geometriska uträkningar. Allting finns där rakt framför ögonen. Och det finns kurser som anordnas av de bästa universiteten runt om i världen. Stanford, MIT och så vidare, som du har tillgänglighet, som faktiskt college-studenter idag betalar upp 5 000 till 10 000 dollar i månaden för att finnas på plats. Exakt samma information finns tillgänglig för dig gratis. Men det kräver disciplin och det kräver också en plan. Så du behöver veta på vilket sätt ska jag utbilda mig. Men om du har den planen, om du har passionen, så finns allting gratis som du behöver veta framför dig. Och sen en annan sak också. Inom rymden, det finns massor med norrmän man kan åka och ringa upp och fråga, ska vi ta en öl tillsammans? För jag har de här frågorna. Och det finns inom alla discipliner, men det är väldigt få människor som gör det. Och man skulle bli förvånad över vilka skickliga människor som är villiga att ta sig en pratstund på en halvtimme med amatörer.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänker så här, har ni massa underleverantörer då? Eller, liksom hur, eller bygger ni alltihopa själva hos er?
Ja, vi bygger allting själva. Vi har, så det är nästa grej. NASA är ju då uppbyggt på underleverantörer. De bygger i princip ingenting själva. Och det har lett till en väldigt trög apparat med höga kostnader, extremt höga kostnader. Och lång tid för att bygga saker. Och där gör vi precis som Elon gör med SpaceX, att vi bygger allting inom hus. In-house. Inomhus. Och så vi har här, vi har ungefär 500 kvadratmeter just nu. Och vi har allting från CNC, alltså numeriska maskiner. Vi har svarvar, vi har... jag har så svårt för svenskarna på de olika mat. Men så här, vi får in en bit material. Vi får in en bit aluminium i ett rör eller någon form av kvadrat eller något sånt. Och från det tillverkar vi i princip allting på hela raketen. Vi gör all kodning själva.
All elektronik
själva.
Vi testar våra motorer ute i öknen med polisens halvgoda minne. Och vi har ju alltså kompisar som NASA, de här underleverantörerna som NASA använder, många av dem finns i East LA, i östra Los Angeles. Där tillbringar vi mycket tid faktiskt. Så där köper vi vår laser-svetsarutrustning, våra specialmaskiner. Och sen så där också snackar vi med alla om vad är det senaste som gäller, hur kan man lösa de här olika problemen och så vidare. Vi har andra underleverantörer som gör raketmotorer till exempel åt NASA som vi träffar, som vi snackar med. Och då kan vi jämföra vår tillvaro med deras. Och vi har det otroligt bra jämfört med dem när de jobbar med NASA. För när de ska testa sin motor, då måste de åka till en testsite, till exempel Stennis eller någonting sånt. Det betyder för dem alltså 3 månaders pappersarbete. Sen $50,000 att sätta upp sina utrustningar. Alltså en enorm apparat. Vi gör vår testskjutning av vår motor i 10 minuter från vårt kontor. Vi är liksom dörr till dörr tillbaka på en timme. Så det är bara en av de nya sätten alltså som vi jobbar på jämfört med det gamla etablissemanget. Och sen så har vi ju naturligtvis, vi har inte en egen 3D-printer. Och det beror på att en sån kostar $1,000,000. Och dessutom utvecklingen går så himla snabbt framåt. Så där lönar det sig faktiskt för oss att lägga ut våra jobb. Vi har lagt ut jobben hittills i ett stort företag i Tyskland. Men kommer förmodligen nu att ta tillbaka sig här till USA. Till en racerbilsförare som faktiskt har ett 3D-printing-företag. Och tror jag det är, han kom hit med 2 av sina polare och hälsade på oss för några månader sedan i sitt privata jetplan. Det var så ytterligare så här James Bond-moment alltså, som man har när man håller på med raketer. Och det var alltså för att pitcha sina anläggningar till oss. Och så med honom så pratar vi om naturligtvis att titta mycket på motorsport för att göra raketen enkel, för att göra den lätt. Och så vidare. Så allting är inte aerospace. Och Elon gör på samma sätt. Vi tittar på motorcykeltävlingar i Baja, i Mexiko och så vidare. Det är en helt ny värld idag. Hur raketer och hela rymdsystem byggs faktiskt, inklusive satelliter.
Vi gör vårt eget bränsle. Ja. Vi destillerar vårt eget bränsle.
Ni destillerar eget bränsle? Vad liksom...
Vi måste göra det just nu. Och det beror på att bränslet är av den arten att om vi vill köpa det, det går bra, vi kan göra det. Vi har alla, man måste ha speciella tillstånd och allt det har vi. Det här, vi glömde berätta det här, men för 2 år sedan så blir vi så DARPA. Du kanske vill ta det, Thomas?
Nej, du kan göra det. Du som är i farten. Nej, men DARPA, det är Department of... Så vi har Department of Defense, alltså militären i USA. Och de har en spjutspetsorganisation som heter DARPA. Det är där allting spännande händer med ny teknologi. Militären i USA, jag måste först säga att militären i USA är väldigt annorlunda mot militären i Sverige. Så ny teknologi som händer, så svensk militär har teknologi som är uteslutande för militära ändamål. I USA finns det ett starkt samarbete traditionellt mellan privata industrin och militär. Så allting i Silicon Valley kommer ur militärteknologi från början. Och det är det som har byggt hela Silicon Valley. Så DARPA hade då en tävling som de utlöste för att kunna skicka upp en raket som kunde åka väldigt utan lång planering, utan långa förberedelser, bara på en veckas notis. Och från var som helst på jorden.
Ja, den heter en raket that can launch anytime from anywhere.
För att det existerar ingen sån raket, utan allting idag är bundna till speciella uppskjutningsplatser som kräver massor med infrastruktur. Och då har utlöst den här tävlingen och hade 56 stycken tävlanden. Och vi blev...
Från hela världen, ja.
Och, vi blev,
och då tog de ut 10 finalister och en av oss var vi, Python. Så ytterligare James Bond moment. Det kan jag säga, det var värre än när den där killen ringde och sa att vi skulle klättra Everest. Vi sa bara stirra på varandra och bara, vad fan gör vi nu?
Och vi var där på Pentagon. Men ja,
ja
och så, du, då... så går det när jag berättar en story. Jag berättar en mina ord då.
Nej, det här var ganska häftigt. Det var faktiskt en kille i vårt team som anmälde oss utan vårt tillstånd. Vi ville absolut inte vara med i den här tävlingen. Utan vad vi gjorde just då, det var att vi höll på att designa en marslandare. För vår plan då var att vi skulle alltså köpa raketplatser. Och istället designa det och bygga det som inte hade byggts ännu. För vi är alltså inte innovatörer för att innovera. Vi är otroligt mission driven som det kallas för. Vi vill bara åka dit och då vill vi göra det på any set possible då. Och nu kommer min engelska här för att nu är vi på amerikanska delen av företaget. Men i alla fall. Och då sa vi det till DARPA, för vi var alltså med i intervjun med dem. Vi sa, vi tror inte vi är redo för det här. Vi designade en marslandare. Och det var de som var så intresserade av vår teknologi. Och det beror på att vår teknologi skiljer sig från all annan raketteknologi på vissa keypunkter. För det första, vår motor, den är helt unik, den som vi har designat här. Och den är unik för att den alltså är byggt för att landa på Mars och för take off på Mars. Vi hade inte en tanke på jorden när vi byggde den. Och det andra är vårt propulsionssystem.
Det betyder, det heter framdrivningssystem på svenska.
Och det här propulsionssystemet, återigen, det är alltså byggt ursprungligen för rymden. Det är inte byggt för att stiga upp från jorden. Och, men fördelen med det är, om det används på jorden, är att det ger oss faktiskt den här flexibiliteten som just DARPA är ute efter. Så de sa faktiskt åt oss, men vi vill att ni ska ge det här ett shot. Vi vill se er design för hur det här skulle se ut på en raket.
Mm. Men vi har uppfunnit ett eget då framdrivningssystem som vi kallar för Black Magic. Och det, normalt sett så har raketer turbopumpar för att få upp ett högt tryck på sina bränslen i den här raketkammaren. Och ju högre tryck, desto mer effekt får man, desto mer framdrivningskraft. Och vi har hittat på ett alternativ som gör att vi kan få högre tryck än andra små raketer på ett mycket, på faktiskt ett enklare sätt. Och vi har testat det här, så att vi nu, om man jämför oss i klassen raketer som klarar att ta upp 500 kilo till rymden, alltså små raketer. Och vi har testat det här, vi har fått fram bra resultat och vi har åstadkommit dubbelt så hög tryck i våra kammare än vad någon annan har gjort. Så det är en av hemligheterna, eller en av våra fördelar. Och det här trycket, den här framdrivningssystemet, turbopumpar kan inte användas uppe i rymden för att de är för känsliga. Vårt system kan användas genom en hel rymdresa, till och med att landa på Mars eller på asteroider eller månen. Och det gör
hela
att,
vägen från jorden, ja, hela vägen dit och tillbaka.
Och det här systemet har faktiskt 10 gånger så högt tryck som månlandaren hade i sina kammare.
Så det är ett väldigt praktiskt system som kommer att bli väldigt billigt och väldigt lätt hanterat. Vilket är viktigt också för att vi förhandlar just nu med Spaceports runt hela världen. Vad som är väldigt speciellt med oss är att vi har liksom ingen nationalitet riktigt. Folk frågar oss, är ni amerikaner, är ni svenska, vad är ni för någonting? Och vi tror att framtidens rymd kommer inte ha den typen av beteckningar. Vi tror att det här håller på, det kommer att bli globalt. Och vi ser det, alltså vi är ju kompisar med våra konkurrenter runt hela världen. Det är inte bara vi som bygger på det här sättet. Och vi ser ju att det här är en global rörelse och måste bli en global rörelse i framtiden. Så därför så handlar vi nu med Spaceports runt hela världen där vi kan lyfta från med vår utrustning. Och på damer är det jättevärdefullt att vi inte måste ha med oss en massa utrustning för att hålla vår propellant, vårt bränsle nedkylt, cryogenics, utan allting är lätt att sätta upp och så vidare. Det betyder mycket för dem vad gäller infrastruktur som de måste bygga upp. Försäkringar och alla sådana här saker. Så det är väldigt, verkligen ett praktiskt system som vi bygger. Mm. Anledningen som vi bara berättade för dig om det här, det var för att du hade frågan, varför brukar vi vårt eget bränsle?
Ja.
Ursäkta att det tog oss till Jupiter och tillbaka.
Nej, men det är bra. Jag tycker att det finns två grejer det finns fler grejer som jag funderar på. Men vad jag förstår så är den här rymdindustrin så vad jag läst mig till så är det väldigt mycket raketer som kommer att skjutas upp den närmaste tiden. För olika ändamål. Hur många raketer kommer man att skjuta upp de närmaste 5-6 åren?
Så många som
Vi hade 2000 satelliter, aktiva satelliter som snurrade kring jorden här för ett år sedan. Nu är det 3000. De närmaste 10 åren så är det planer, alltså tillstånd har sökts och fått för 150 000 satelliter. Och de här satelliterna måste komma upp på något sätt. Och även om vi använder alla raketer som finns idag på jorden så finns det inte tillräckligt med raketer för att skjuta upp dem. Dessutom är de flesta raketer som skjuter upp är stora. Om man, rymden är precis som jorden. Om du vill, det är inte så att du bara skickar upp någon till rymden utan du vill till ett speciellt ställe i rymden. Kanske vill ha en satellit som åker över Stockholm varje dag eller över Lerum kanske klockan 4 varje dag. Det kan inte vara samma satellit som ska åka över New York varje dag klockan 4. Så du behöver sätta satelliterna i olika banor. Och satelliterna precis som allting annat blir mycket, mycket mindre. Så en satellit kan då vara stor som en skokartong och väga ett kilo. De här jättelika satelliterna, det finns stora satelliter fortfarande men det är inte så vanligt längre. Så allting bara krymper och blir billigare och billigare. Och för det så behövs det också små raketer. Och det är där vi bygger en av våra raketer. Eller vi bygger vår raket då.
Den här podden den sponsras av Life Genomics. Ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med ett 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Men vad ska man ha alla de här satelliterna till? Vad är det man ska göra med dem?
Det är ju jättespännande, va? Så att i första hand de flesta satelliter som skickas upp idag är kommunikationssatelliter. Och det har att göra med två saker. För det första är det att se till att alla människor på jorden kan få internet och täckning. Jag menar, det är 20% av jordens befolkning idag kan inte ens få internet för att de bor så långt bort. Det är den ena grejen. Den andra grejen har att göra med självkörande bilar och självkörande bussar och lastbilar och gud vet vad, och båtar och allting sånt där. Då är det så att mobilnätet kan ju till exempel inte, det vet vi att mobilnätet kan inte vara 100% på jorden. Det är i ökenområden eller hav och så vidare. Så då tar satelliterna vid istället och kan se till att navigera de här fordonen tillsammans med GPS-satelliter då som finns. Och sen slutligen har vi vad som kallas för remote sensing på engelska, jag vet inte vad det heter på svenska, men helt enkelt att man studerar jorden från rymden med hjälp av satelliter. Och det viktigaste, det största exemplet på det är ju naturligtvis meteorologi, vädersatelliter. Satelliter som talar om för oss hur mycket moln det finns på himlen, var orkanen kommer ifrån och allt det här. Och det här är ett område som utvecklas jättemycket och vi ser enorma grejer just nu. Där man tar alla möjliga olika bilder från rymden. Man tar det på områden med torka, utbredning av öknar, skogar som huggs ner illegalt, till och med jakt på valar som är illegalt. Bränder, speciellt här i Kalifornien, kan studeras med hjälp av bilder och videos från rymden. Så rymden har blivit en väldigt viktig del i vår kamp för att ta hand om jorden och se till att jorden blir en bra plats att bo på.
Vi var i Dubai för några månader sedan. Då pratade vi med en kille faktiskt som sköter, han försöker få bort poachers som alltså skjuter i Afrika de här hotade djurarterna. Han har fortfarande inga bra alltså sätt att komma åt det här. Så han, för honom hade, är det enormt värdefullt att med hjälp av trackers faktiskt kunna hålla koll på djuren av de här hordarna och så att vi ser den här utrotningen. En annan väldigt viktig aspekt på satelliterna är ju alltså militärt naturligtvis. Vi har ju idag en situation där makter kan skjuta ner varandras satelliter med ganska lätt. Och då är det viktigt att vi kan ersätta. Vi är mycket mer beroende av satelliter idag än vad många människor inser faktiskt. För vår överlevnad, alltså för navigation, för kommunikation och för allting. Så att det är väldigt viktigt att vi har en möjlighet att replace satelliter snabbt. Om det skulle komma till det att vi hamnar alltså i krigssituationer. Här har vi en anledning till att varför DARPA är så intresserade.
Och Kina och Ryssland ligger naturligtvis jättelångt fram på det här området. Sverige ligger hopplöst efter just nu. Och vilket är synd. Och jag tror att, men nu verkar det som att svenska militären har börjat vakna till liv. Om att det faktiskt är möjligt för dem att ha sina egna satelliter och sina egna uppskjutningar. För det är inte ens speciellt dyrt.
Och kineserna militariserar ju space och de sticker inte under mattan med det heller, så att man måste nog vara lite beredd där också och framförallt liksom se till att man håller sig lite grann i respekt.
Vi måste kunna försvara oss.
Har ni pratat någonting om space based solar power?
Nej, så att då kommer vi in på nästa grej.
Så det här med satelliter, det är bara början faktiskt. Det är inte därför vi är i det hela heller. Alltså. Det är där pengarna kommer att finnas för oss för att kunna finansiera våra vidare expeditioner. Men det som är absolut mest spännande i space just nu, det är alltså något som heter space-based solar power och sen space resources. Och vad det handlar om, det är helt enkelt att vi har idag möjlighet att lägga solcellspaneler i rymden. Och den möjligheten i det är att vi kommer att få energi gratis, så gott som gratis energi till jorden för resten av våra liv.
Får jag inflika någonting där, bara stanna upp lite grann, ge lite bakgrund till det här. Då är det så här att vi har ju miljödebatten och vi har utsläpp av CO2 och så vidare. Och vi behöver inte vara så vansinnigt bekymrade över våra fossila bränslen och oljan.
Utsläppen,
för att oljan kommer att ta slut inom de närmaste 20-30 åren. Det finns inte tillräckligt med olja kvar på den här jorden. Och efter det kommer vi att ha ett större problem. Nämligen hur ska vi ta hand? Vi är 7 miljarder människor idag. Vi kommer förmodligen vara 10 miljarder om 50 år från nu. Hur ska vi kunna ge energi till de här människorna samtidigt som energibehovet med våra iPads och iPhones och allting vad det är bara stiger och elbilar och allt det här. Ja, vi kan inte bygga ut våra älvar mycket mer än vad vi har gjort. Och här har vi faktiskt ett rejält problem hur vi ska kunna utvecklas som människor. Och nu kommer vi in på space solar power, för solceller på jorden, om vi så täcker hela jordens yta, vi kommer inte att räcka. Och en av anledningarna till det är naturligtvis att vi har någonting som heter skugga. Och vi har en annan grej som heter väder. Och där båda de här är väldigt dåliga, speciellt uppe i Sverige. Med tilten på jorden också som påverkar. Uppe i space har vi 24 timmar sol varje dag av året. Och det betyder att en kvadratmeter solcellspanel som finns i rymden är 40 gånger så effektiv som en kvadratmeter som är i Stockholm. Att få upp dem har varit för dyrt hittills. Men nu har Elon sänkt priserna för att få upp på raketer med massor. Och vi fortsätter jobba otroligt billigt. Priserna går ner mängder. Och nu kan vi lägga solcellspaneler i rymden. Och nu över till dig igen.
Ja, och de som är absolut, de som jobbar på det. Det här är en gammal idé. Det här är en idé som har flyttat runt 40-50 år. Det var en japanare som kom med det från början. Men det har funnits pengar till det. Inte en motivation. Nu finns det det. Så kineserna, Kina jobbar stenhårt med det här. De har en hel anläggning där de nu jobbar med ballonger. Där de testar det här. Framförallt överföringen av energi ner till jorden. Det är det man måste lösa. Man vill inte ha stekta fåglar på vägen ner. Om du förstår vad jag menar. Den här bilen liksom. Men de har nu kommit fram på med flera olika metoder att lösa det här problemet på. Så de håller på att bygga ut det. Och här i våra hemtrakter, så Caltech University har precis fått från en doldis, faktiskt fastighetsfamilj, 100 miljoner dollar. Som ska gå bara till space solar power. Och de fick upp sin första anläggning i år. Det är steg nummer två. Men steg nummer tre, där det stora racet går just nu, och det är inte många som känner till det, det är alltså Space Resources. Och det är alltså ett Klondike. Vi har ett Klondike som alla rustar för nu, som det är lite tyst om. Det är så här att det finns minst 20 000 asteroider som beroende på deras bana ofta befinner sig närmare jorden än vad månen gör. De här asteroiderna har i sig metaller och mineraler som vi just nu håller på att få slut på jorden. Varje sån här sten är värd mer än hela Amazon tillsammans, gånger 10 alltså. Det är enorma rikedomar som finns där ute just nu. Så vad det handlar om, det är, och lagen, rymdlagen är sån att om du åker dit, du sätter din flagga, du äger den här stenen. Och den här stenen, den är värd allt från 50 miljarder till hur mycket som helst. Och det är naturligtvis där de stora vinsterna, de stora pengarna och de stora möjligheterna finns också. För nu har du helt plötsligt material, tillgång till material som vi håller på att få slut på här på jorden. Du kan utvinna det här materialet, du kan manufacture med det med energi som är helt gratis och bara tillverka helt fantastiska saker som du antingen kan skicka ner till jorden eller använda dig av för att ta dig vidare ut i solsystemet. Mm.
Ja, det öppnar ju helt nya, alltså jag blir mållös.
Vet du, jag brukar säga det att jag hoppar upp ur sängen på morgonen och springer till jobbet. Alltså det är fascinerande det som händer.
Det är så kul.
Så space-marknaden idag globalt är 400 miljarder dollar. Och det finns beräkningar på att redan om 8-9 år så kommer vi ha nått ungefär, Bank of America tror att vi har nått 2 triljarder redan innan 20-talet här är över. Kineserna satsar jättehårt på det här. Det är en av deras viktigaste satsningar i sitt program inför sitt 100-årsjubileum. Och kineserna tror att, officiella då, tror att det här kommer vara en 10 triljoners dollar marknad. Bara för Kina 2050. Och det betyder att rymden kommer att bli en superpower i sig själv.
Ekonomiskt.
Alltså ekonomiskt. Ja. Det kommer att vara mer pengar i rymden. Och det här är det intressanta. Rymden kommer inte behöva ha bara astronauter eller ingenjörer. Mm. Rymden kommer behöva ha alla typer av människor.
Vi kommer att få en arbetsstyrka där ute som är specialiserad på de här speciella fysiska lagarna som finns när du inte har gravity längre. När du jobbar, så vi kommer att ha manufacturing, vi kommer att ha space pharma. Det är också ett område som inte är så känt, som är enormt spännande. Så till exempel när du gror nervceller, vi jobbar ju med biologi här också. För att som människa ute i rymden så har du ju vissa saker som du måste lösa. Du måste göra dig resistant mot strålning, du har problem med benskörhet och så vidare. Så det tillhör forskningen kring human space exploration, vilket vi då håller på med. Och när du håller på med det så upptäcker du alltså att celler beter sig annorlunda i rymden mot vad de gör mot jorden, på jorden. Och det är många pharmacological companies som har upptäckt det här. Så att vi har en helt ny industri som håller på att byggas just nu där vi faktiskt kommer att tillverka mediciner i rymden som inte går att tillverka här på jorden. Vad som händer på rymden är till exempel att kristallerna blir mycket mer perfekta. Materialen, du får fram helt andra typer av material mot vad du får här på jorden på grund av att du inte har gravity. Saker och ting behöver inte fightas mot tyngdkraften och så vidare. Så att det är bara på medicinsidan och materialsidan har vi enorma nya områden som kommer att öppna sig för oss.
Så vi har precis startat, vi har ju företaget här i Kalifornien, men vi har också precis startat upp i Sverige. Och vi tycker att det är väldigt viktigt för oss att befinna oss både på den amerikanska och den europeiska kontinenten. Vi har ju förankring i bägge. Och i Sverige kommer vi i första hand att jobba med det som många svenskar är väldigt duktiga på. Vi har ett supergäng som jobbar med AI och software. Raketer blir ju mer och mer software. Det är väldigt mycket svetsning och sånt här också, men vi brukar säga att 80% av en raket är faktiskt mjukvara.
Man tänker på, ni två är ju lika gamla som jag. Och så säger ni att ni ska åka till Mars. Jag har en del frågor kring det också. Men jag tänker sig, hur orkar man fysiskt? Hur håller man sig fit för att kunna åka ut i rymden? Eller behöver man inte vara fit? Eller liksom, det känns ändå som en hyfsad ansträngning.
Det är någonting vi lever med varje dag. Och det är, alltså, du måste passa din hälsa. Du måste käka bra. Du måste träna bra. Du kan inte, det går inte som när vi var affärsmän 30 bass gamla, liksom, att vi kunde liksom gå ut och ta en grogg på kvällen. Nej, det är faktiskt astronautträning för oss. Trots att vi jobbar så hårt, trots att vi alltså, är liksom, driver det här så hårt, så får vi inte glömma bort hela tiden att hälsan är väldigt viktig.
Och vi äter en medelhavsdiet. Vi äter nästan bara hemma hela tiden. Väldigt sällan på restaurang. Vi går väldigt mycket. Vi har ju så bra. Vi har ju skidbackarna väldigt nära oss här. Vi är på 1200 meters höjd. Men vi har en halvtimme ifrån oss kommer vi upp till 3000 meter. Och bland den bästa skidåkningen i hela USA. Så vi sticker iväg på lunchen ibland och åker skidor. Och sen jobbar vi sent istället. Vi hajkar mycket på somrarna ute i skogen och i bergen. Och sen så går vi promenader, ofta en halvtimme varje dag. Och sen gör vi lite styrketräning, du vet, armhävningar och alla såna här saker. Så det gäller att hålla igång hela tiden.
Ja, för jag blir ju imponerad om man ser det liksom så här och tänker man liksom, fan, ja, okej, det ser hyfsat fitt ut och de här kommer nog klara sig ett tag till. Men det måste ju ändå krävas rätt mycket. För jag menar, om ni ska till Mars och landa där kanske innan ni är 70 då, så kan man ju säga att det är rätt imponerande om man tar sig ut i rymden i den åldern.
Gunnar, där har vi återigen otroligt mycket nytta av våra expeditioner. För att där lärde vi oss återigen, alltså vi såg gamla människor göra några helt otroliga grejer som vi inte trodde var möjligt. Alltså 80-åringar som klättrar K2, det var bara helt sanslöst. Så att där återigen så det var viktigt med våra expeditioner att upptäcka att vår kropp, människokroppen, är faktiskt mycket tåligare än vad man tror. Och mycket högre upp i åldrarna än vad man faktiskt tror. Vi hade ju Babo, vår kärpan, sista året. Han bevisade en sak och det var alltså att han sov ju en hel natt på toppen av Everest utan syrgas. Vi hade NASA på gång som sponsorer av vår expedition. De sa att det var en suicide mission. Det ansågs som så omöjligt så de drog sig ut. De ville inte vara inblandade i någonting som skulle leda till självmord. Och vår kille bevisade att nej. Det här var ytterligare en fysisk begränsning som vi trodde att vi hade, men som inte fanns.
Ja, för vad skulle du säga, Tom?
Men Gunnar, du ser ju väldigt fitt ut själv faktiskt, måste jag säga.
tack.
Jo, om ålder då, va? Jag tror att det var det största misstag Gud gjorde när han skapade oss för att ge oss ålder. Det känns bara fånigt. Men så här, vi har faktiskt förbjudit att oss själva att prata om ålder. Det är ointressant och det gjorde vi tidigt redan när vi var 35-40. Mm. För att det är bara korkat att hålla på med åldern. Jag tycker lite trist när svenska tidningar ska alltid skriva ut hur gamla alla är. Det gör man aldrig i Amerika. Utan det står alltid så här, Thomas Sjögren då, 35 eller vad jag nu är för någonting. Och då är det så här att, och då säger då säger folk så här, ja, men jag skäms inte för min ålder. Nej, det är bra, skäms inte för din ålder. Men det finns ingen anledning att hålla på och snacka om den hela tiden. Och framförallt inte klassa sig själv i, i vissa ålderskategorier. Och att gå i Tina och jag hade gjort ganska bra med pengar när vi var 40. Så vi faktiskt pensionerade oss, tänkte vi oss. Och vi hade precis klättrat Everest och bodde på Manhattan i en flådig lägenhet. Och vi har aldrig haft så tråkigt i hela vårt liv. Så det där med pension är inte för oss. Och ålder ska vi inte prata om. Det kan vi prata om på måndagar, eller hur?
Ja, men i USA verkar det nästan en förutsättning för att bli president nu för tiden att man är en hyfsat runt 80.
Ja, exakt.
Dessutom, vi har en hel armada av Silicon Valley miljardärer som håller på att bli gamla nu, som jobbar stenhårt på det här. Så låt oss se vad som kan hända. Om jag ska vara helt ärlig, om någon berättar för mig när jag var 25 år gammal om det skicket jag skulle vara i idag, om hur jag skulle alltså plugga grejer från morgon till kväll, hur jag, alltså så här, jag åker dubbelsvarta uppe i backen på mina luncher. Låt oss se. Jag vet bara var jag befinner mig idag. Jag har ingen som helst limit av min ålder idag. Så därför tänker jag inte bekymra mig om det. Och låt oss bara se var vi hamnar om 20 år från nu. Mm.
Väntar du eller någon i din närhet barn? Ja. Då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Poddens sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se hittar du också din närmaste vårdgivare som erbjuder NIPT-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19-PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se. Tack, Life Genomics! Det ska bli väldigt intressant. Var vi kan hamna någonstans, eller var ni vill hamna någonstans, det är ju Mars då. Det finns ändå vissa fysikaliska lagar som gör att det ändå är en utmaning.
Naja.
För det första så måste jag gå tillbaka till Björn Borg då. Utan vi fokuserar på den bollen som vi ska slå på just nu. Att det gäller att vinna matchen. Men, och det är naturligtvis så att vi har satt upp ett mål. Målet är att åka till Mars. Och komma tillbaka från Mars. Vi har gjort en studie på exakt hur det ska gå till. Det kommer behövas massor med små justeringar på vägen. Men vi är nog 50% klara på våra planer hur de ska se ut. Men vi börjar med första bollen. Första bollen är att bygga en raket som kan åka upp till rymden. Nästa steg är att bygga en landare som kan fungera för Mars och månen. Och det håller vi på också. Den kommer byggas här under våren, den första, och testas. Och vi har också designat ett rymdskepp. Så vi åker upp till omloppsbanan. Där hoppar vi in i rymdskeppet, eller vi sätter ihop det från olika delar.
Av raketen.
Och, ja, och sen så åker man med rymdskeppet. Och för att klara av gravity, det är en av de ena... För att klara av tyngdkraften då, så skapar vi artificiell tyngdkraft genom att rotera det här rymdskeppet. För att om man är uppe i rymden väldigt länge och utan att ha tyngdkraft, då börjar man förlora benmassa och en massa andra saker. Men genom att rotera så skapar man en artificiell tyngdkraft. Vi behöver 0,5 kilo var mat om dagen. Resan tar fram och tillbaka 1,000 dagar. Det betyder att vi behöver tillsammans 1,000 kilo mat. Vattnet kan renas, men bara 30%. Vi behöver ungefär 2 liter bar om dagen med en viss recycling av vår urin, vilket är väldigt enkelt att göra. Däremot kommer vi inte att recycla det andra, vilket tror jag att det är alldeles för svårt och jobbigt. Vi kommer att ta med oss syre. Vi kommer inte att rena syret, för det är en för komplicerad process. Men en människa använder bara en liter syre om dagen. Så att det
du
blir
menar
bara
rena luften
va? Ja, rena luften, förlåt. Ja. En människa använder bara 1 kilo syre om dagen. Så det betyder 2 kilo om dagen. 2000 kilo som vi behöver med oss på det. Så du ser, matten, det är bara att räkna på alla de här grejerna. Och när man gör det så upptäcker man, men vänta ett tag, det kanske kan gå.
Men det är inte en förfärlig massa ton som ni får med.
Vi måste få upp 50 000 kilo, 50 ton i omloppsbana. Och det betyder en stor Elon, raket med Elon som ett exempel tar ganska exakt 50 000 kilo. Så det är en raket.
Det räcker alltså?
Ja, en stor raket.
Den tar ni med er hela vägen till Mars och sen så drar ni därifrån?
Nej, vad vi kommer att göra det är att vi gör annorlunda. Så Elon han sticker med en raket hela vägen härifrån till Mars. Vi kommer att göra differently. Så vi bygger små raketer. Och vad vi kommer att göra är att vi kommer att använda de övre delarna av raketen. Så vi kommer faktiskt recycla hela raketen. Och de övre delarna normalt sett de lämnas i omloppsbanan. Vi kommer att använda de delarna att sätta ihop rymdskeppet utav. Det kommer att ske robotiskt, delvis här från jorden och en del sen av oss själva där uppe i omloppsbanan. Sen kommer vi ta det rymdskeppet och sticka iväg med till Mars. Så att vi kommer alltså inte sticka med själva raketen, utan vi kommer använda delarna av raketerna för att bygga rymdskeppet i omloppsbanan. För det blir mycket lättare och billigare att göra på det sättet. Och sen sticka därifrån där vi inte har hela jorden att stå mot till Mars och tillbaka därifrån. Och sen kommer vi landa på jorden i en av våra landare.
Men hur tar ni er från Mars? För det var väl en av frågorna. För det krävs ju en del bränsle för att ta sig därifrån.
Inte speciellt mycket faktiskt jämfört med att ta sig från jorden. Och det beror ju på att Mars är en mindre planet. Och det gör väldigt stor skillnad faktiskt i hur mycket bränsle man behöver ha för att ta sig upp från Mars till rymdskeppet jämfört med att ta sig upp från jorden till rymdskeppet.
Och vi kommer inte tillverka bränslet utan vi kommer ta med oss det. Vi kommer ha 2 landers. Så vi kommer lägga oss i omloppsbana i vårt rymdskepp kring Mars. Och sen så kommer vi först skicka ner den första landaren. Och den landaren kommer vara en tvilling av vår egen landare. Så vi kommer att testa att alla våra system fungerar som det är beräknat. Den kommer att ha med sig proviant och bränsle och sådana här saker. När vi ser att allting funkar bra. Om det inte funkar bra så gör vi bara en loop kring Mars och kommer tillbaka till jorden. Om vi ser att det fungerar bra så kommer vi följa efter i vår egen landare och landa bredvid. Vi kommer att landa på en av de djupaste områdena på Mars. Och det beror på att vi vill ha så mycket luftmotstånd som möjligt när vi kommer in för att kunna bromsa oss. Vi kan göra det, man kan inte göra det robotiskt, men man kan göra det om man manövrerar manuellt. Eftersom vi kommer kunna göra det så kommer vi ha den chansen att göra det. Det kommer göra att vi kommer hamna i Valles Marineris, ett väldigt spännande område på Mars. Det är som Grand Canyon, men 3 gånger djupet av Grand Canyon.
Och lika stort som hela USA.
Och där kommer vi att landa. När vi stiger ut i vår landare, det kommer vara mindblowing tror jag. För att väggarna vi kommer ha runt omkring oss kommer vara 3 gånger höjden av Everest nordvägg. Där kommer vi att hamna. Vi kommer att sätta oss där en liten stund, vänta tills hjärtat har lugnat ner sig. Och sen kommer vi att göra oss på äventyr.
Men hur länge behöver man stanna på Mars för det är en viss tid man behöver vara där för att hinna ta sig tillbaka?
Själva resan tar 9 månader från jorden till Mars. Man kan bara åka en gång vartannat år för att de måste stå. Så i somras stack det iväg flera små robotar från jorden till Mars för att de stod rätt i förhållande till varandra planeterna. 9 månader för att åka dit, 1,5 år då man väntar i Mars omloppsbana eller är nere på ytan, vilket man bestämmer själv. Och sen efter det sticker man tillbaka 9 månader tillbaka till jorden. Så totalt 3 år, 1,000 dagar.
Vad gör man på hela tiden man är där på Mars?
Jag har massor med planer. 1, jag kommer att lära mig att spela piano. 2, jag kommer att bli mycket bättre på gitarr.
Ja, vänta lite, vadå? Ska du ha med dig de grejerna? Eller är det precis som böckerna som du hade på Denali?
Vet du, vi har så mycket jobb just nu. Vi hinner inte göra liksom.
Vi ska göra allt det där vi inte hinner med. Vi ska kolla Netflix och
och framförallt och kolla lite mer på astrofysik. Vet du, planen är så här, Mars är ju bara början. Efter mars så har vi Jupiter med helt fantastiska månar runt omkring där. Med överfrysta hav som vi inte vet ett smack om vad som finns inuti de här haven. Vet du, vad vi hoppas på planen är, det är ju alltid så att ju längre bort vi tar oss, desto klokare blir vi. Desto mer får vi reda på så att vi sen kan ta oss ännu längre.
Mm.
Så att de här 3 åren fram och tillbaka på mars kommer vi att använda redan för att fundera på hur kan vi sen ta oss ännu längre.
Sen tror jag att NASA har totalt fel. Jag är övertygad om att Elon kommer att ha satt människor på Mars innan 2030. 100% säker. Och jag är övertygad om att vi kommer att vara på Mars innan 2030. Och jag tror att det kommer vara andra projekt på väg till Mars också som vi inte känner till idag. Alltså det här går inte att stoppa.
Mm.
Det hänger inte på Tom och Tina. Mm. Det hänger inte på Elon Musk.
Det är en våg.
Och det hänger definitivt inte på NASA. Men det här är en massa vilda människor som kommer, som är på väg att sticka ut i rymden på riktigt.
Kanske till och med visa att ni blir först.
Ja, men det spelar ju ingen roll.
Vad spelar det för roll?
Nej, det var bara en fråga.
Sen vill jag säga en sak om NASA. Jag måste säga så här, vi bitchar om dem bara för att de helt enkelt säger åt oss att liksom stans som vi inte kan. Men jag vill också säga en sak, och det är faktiskt att vi är tacksamma till NASA allihop, och det gäller Elon också, för att de har gjort en jäkla massa förarbete, och utan vilket det här hade varit mycket, mycket svårare för oss.
Men att ta sig till, om vi nu tar det som nästa steg, ja, det är fantastiskt, jättebra, men att ta sig till Jupiter.
Ja, det är inte mycket längre. Det är bara ett
det
par
tar
år
fem
extra.
År.
Ja, det är bara några år extra. Och nu, det är en helt different ballgame kan jag säga.
Gunnar, du måste förstå en sak, att vi pratar fortfarande att använda traditionellt kemiskt bränsle. Om vi nu börjar få kontroll på nuclear och börjar använda det på riktigt på raketer, då har vi en helt annan situation. Då kommer det gå fort.
Så Jupiter kallas ju då för sitt eget solsystem egentligen. Många som säger att det är för och det beror på att Jupiter har så många månar som är så olika från varandra. Så att varenda en är som en egen liten planet. Och vad vi vet, det är alltså att flera av de här månarna består av hav. Riktiga, äkta, salta hav. Som är överfrysta med ett tjockt täcke av is. Och vi då som polarfarare kan ju inte höra det här utan att reagera. och vi har ju då helt andra verkligheter där runt omkring. Med helt andra nya fysiska realiteter. Helt nya lagar. Helt nya utspelanden av, vad ska man säga, environments. Som vi inte ens kan egentligen föreställa oss idag. Som nu kommer att lära oss. Helt nya sätt att göra science på och bygga engineering och farma. Och, jag menar, precis som när Columbus upptäckte Amerika. Vad fick vi ut därifrån? Faktum är att 80% av alla mediciner som vi använder idag är deriverade från plants i Amazonas, i skogen. Alltså 80% av, och speciellt våra alltså cancer drugs, är idag derivat från växter i djunglar, i regnskogar. När vi åker till Jupiter, när vi åker till Mars, Gud vet vad vi kommer att hitta på för nya drugs. Nya kombinationer av kristaller och sätt att tillverka mediciner på, som gör att vi övervinner den tidens cancer. Och longevity naturligtvis, det är vi ju, det är de är så intresserade av i Silicon Valley. We just don't know, och det är därför vi måste dit.
Men om vi börjar avrunda så småningom, så blir det ändå sån här lite mer, lite ännu större frågor. Du var inne på nuclear där, Tom. Alltså, när kommer vi att färdas, eller är det överhuvudtaget möjligt att färdas snabbare än ljuset?
Det är omöjligt. Nej, vad ska jag med det? Jag har ingen
aning. Jag har ingen aning. Du kan säga vad du vill.
Vi har absolut ingen lösning på hur man ska färdas till andra stjärnor. Och det verkar inte finnas som någon har. Men det känns på något sätt att om vi börjar åka ut i vårt eget solsystem mer, då kommer vi börja fokusera våra hjärnor, vår intelligens, vår samlade intelligens här på jorden faktiskt på att försöka lösa de sakerna också. Och då lär vi få reda på om det är möjligt eller inte.
Om du frågar mig, jag har hört ordet omöjligt så många gånger i mitt liv, jag kan inte lyssna på det någon mer. Så är det möjligt att röra sig snabbare än ljusets hastighet? Absolut. Jag har inte kommit på hur ännu.
Ja, plus att nu ska vi slå den här bollen till Mars först, va?
Ja. Jo, men ni är ju den här typen av människor som man kan diskutera de här grejerna med. Det har jag ju förstått efter de här 2,5 timmarna som vi snart har suttit här. För den sista frågan innan vi avrundar på riktigt, det är ju då naturligtvis... finns det annat liv i rymden?
Ja, självklart. Ja,
absolut, det tror vi. Det är, låt oss bara kolla nu på nya teleskopet här också. Va? För det kommer att ha, det kommer att ha mycket av svaren i sitt
sköte. Webbteleskopet.
Precis, för att vi kommer att kunna mäta lång våg här. Alltså. Vi kommer att kunna se i kompositioner på andra planeter om det finns betingelser för liv, alltså syre, karbon och så vidare. Det kommer att ge väldigt stort svar på den frågan. Min bet är att vi kommer att upptäcka att ja, det finns liv där ute i universum. Jag vet redan idag att det finns data som vi har fått från andra teleskop. Som om du behandlar datan på ett nytt sätt mot vad du har gjort förut. Så har vi upptäckt att det finns alltså jordar, alltså med jordbetingelser för liv kring nästan varenda stjärna i vår egen vintergata. Det har man inte trott förut.
Nej.
Det har man börjat upptäcka nu. Och glöm inte bort att bara för 20 år sedan så trodde vi att vår var den enda planeten.
Det var vad vi blev lärda i skolan.
Ja, men det är sant. Måste ju bara ställa den frågan då. Vilken typ av liv finns det på Mars? För det var ju där liksom man pratade om marsinvånare och så vidare. Som naturligtvis inte finns på det sättet. Men vad har man hittat där? I form av liv?
Man har ju hittat komplexa karbohydratstrukturer. Till och med asteroiderna. Vi kan gå tillbaka till det här med vatten också. Som är en av betingelserna för liv. Tror vi i alla fall. Men det är inte heller riktigt sant. Men vatten har ju, sa vi, att det finns ingenstans i rymden. Och nu har det visat sig att det finns hur mycket vatten som helst. Det finns vatten på månen, det finns vatten på asteroiderna. Ofta då bundet i olika mineraler och stenar. Men på Mars har man precis, alltså den här nya sonden som ESA och Ryssland har gjort tillsammans här bara förra månaden, så upptäckte man att det faktiskt i Marianergraven.
Där vi kommer att landa.
Eller världens marineres, inte Marianergraven. På Mars. Så är botten 40% vatten och det mesta av det i ren isform, alltså inte bundet i stenar och allting. Så det här är fullkomligt revolutionerande. Så om någon helt plötsligt säger att titta, vi har hittat mikroorganismer på Mars och så jag tror att det kommer upptäcka att det finns liv precis överallt i universum. Däremot att hårdare och säga att det går omkring dinosaurier på månen och sånt där, det kan vi ju vänta lite med.
Faktum är att det är ingen som vet idag. Det finns olika teorier. Jag har faktiskt 2 böcker på mitt nattduksbord där den ena pitchar att nej, vi är ensamma, och den andra pitchar nej, det kryllar av liv. Jag har inte läst färdigt om ännu, så jag får återkomma om den frågan.
Och det tycker jag känns ju skönt att ha ett avsluta med en sån öppen fråga i det här avsnittet, för att herregud vad vi har, det här är särklass längsta snacket jag har haft med någon. Nu är ni visserligen 2, men ändå det här kommer få bli några delar naturligtvis, först måste jag, är jag oerhört fascinerad över att ni i lugn och ro har suttit med mig och snackat i 2,5 timmar när ni har en hel raketfabrik som ni ska bygga grejer på. Det tycker jag är helt fantastiskt, måste jag säga, att ni orkat och framförallt haft tagit i den tiden.
Du har gjort det spännande. Jag skulle säga, du är nästan värre än Joe Rogan. Jag tror han ser på det 3 timmar som man brukar ha.
Okej, då snacka en stund till.
Och vi hade faktiskt planerat, vi sa till varandra, vi kör en timme. Så du har lurat oss här.
Jag ställde ju faktiskt frågan hur lång tid vi har på oss. Så att ni hade en öppning där. Men hur känner ni?
Vet du, det är roligt att prata om de här sakerna. Inspirerande för oss själva att prata om de här sakerna. Och det är en sann glädje att få sprida ordet om det här.
Ja, jag tror att det här måste vara, vad jag förstår i alla fall. Jag kanske inte har googlat tillräckligt bra, men det här måste vara första podden på svenska. Stämmer det?
Ja, vi brukar vara
kanske faktiskt. Mars. Det kanske är den första podden på svenska. Ja. Har vi varit på Mars nu? Men pratade vi svenska eller engelska? Jag kommer inte ihåg.
Jag tror det är på engelska kanske.
Ja, jag vet inte. Men det spelar ingen roll. Men det har varit fantastiskt. Jag vet att jag skickade någon fråga till dig. Jag vet inte om ni har funderat på det. Men det kanske ni kan fundera på snabbt här nu. Liksom, vem skulle ni tycka att jag borde intervjua i den här podden?
Gud.
Ja, bra. Yes.
Vet du, jag ska ta mig en sak för dig. Jag ska ta mig en sak för dig. Jag är inte någon religiös fantast eller någonting sånt där. Men jag måste säga en sak. Ju mer jag håller på med biohacking, ju mer jag håller på med matte, med fysik, med kemi, ju mer så tänker jag, herregud, vad du är duktig. Jag måste säga att är det någon jag helst av allt hade velat snacka med, så är det faktiskt Gud. För det är ett amazing, amazing system som är uppbyggda kring oss och inuti oss och om oss. Så jag kan truly säga, är det någon jag hade velat snacka med helst om alla de här grejerna, om faktiskt science, så är det alltså Gud.
Ha, vilken underbar... vilket underbar gäst ni föreslår. Jag ska försöka jobba på det.
Jag har min egen tid. Det där är Tinas gäst.
Ja, det är Tinas gäst. Okej, hur ska du toppa det, Tom?
Ja, jag tänkte plocka ner ett steg.
Ja, det låter vettigt.
Nej, jag tycker att... Så vi har ju då en av våra kompisar... Och också med i vårt projekt nu som rådgivare och som jag har haft mycket med, är Christer Fugelsang. Och jag tycker att Christer är en fantastisk brobryggare i Sverige mellan den gamla space med NASA och ESA och allt där och nya space som kommer. Och jag tror att han är extremt intressant att intervjua, speciellt om man inte pratar om Christer så mycket själv, för det är så många som har gjort hittills, så vad han har åstadkommit när han har varit uppe i rymden, men faktiskt för hans take på vad det är som händer framöver. Han är ju lärare på KTH, fortfarande håller på med unga människor.
Astrofysiker.
Han är astrofysiker och är väldigt aktiv över hela världen faktiskt, inom space, fortfarande har väldigt bra koll på vad det är som händer just med nya space. Mm. Så det är spännande.
Så prata med honom om framtiden.
Det låter ju väldigt, det låter superspännande, och har ni verkar ju ha en kanal rakt in till honom, så att om ni har möjlighet och vill och så vidare, alltså, så får ni väldigt gärna spela in mig där, för att det hade varit superintressant. Jag har tänkt på honom några gånger, men ser det där att det är människor svåra att få tag på, eller man får till det så att säga, och är det någon som känner någon så hade det naturligtvis varit fantastiskt.
Om han inte blockar oss efter den här podcasten, så kan vi definitivt introducera.
Ja, det är underbart. Nu är det ju säkert då halva Sveriges befolkning som kommer att fundera på, hur kan vi få reda på mer om er? Var kan vi hitta er? Hur kan vi följa den här resan som nu då ska till slut leda oss, eller er, till Mars, där jag förresten redan nu bokar in en intervju med er.
Python.space. Så Python stavas python.space, alltså som rymden. Det är där man kan följa oss och se vad det är vi håller på med. Vi gör uppdateringar från och till hela tiden.
Och det är där man kan även kanske mejla till er eller sådär.
Ja, det går bra, och det är kul att få mejl, och folk vill bli inspirerade, eller vi pratar mycket med interns och sånt där. Det är bara jättekul.
Tina och Tom Sjögren, ett otroligt stort tack för att ni tog er tid att vara med i den här podden. Fantastiskt.
Jättekul.
Det har varit jättekul att vara med.
Du har lyssnat till andra delen av avsnittet om Tom och Tina Sjögrens väg ut i rymden. Och nu vill jag vara lite tjatig. Gillar du podden extra mycket så får du gärna swisha en peng till 123-611-4680. 123-611-4680. Orkar du inte anteckna? Lugn, numret finns på webbsidan spannandemoten.se under fliken Sponsra podden. Jag har hintat tidigare om att du ska få träffa Oskar Jöback i nästa avsnitt. Du kommer få ge dig till tåls en liten stund. Istället kommer du få träffa Kristin Jansson, bilhandlardottern som hamnade i kriminalitet med bedrägerier, vilket slutade i en dom på 55 års fängelse i Etiopien. En otroligt gripande historia, till slut kunde inte ens jag hålla tillbaka tårarna. Tills dess så gör du som alltid. Du tar dig något gött att dricka tillsammans med en vän och... vänta lite nu. Det känns inte bra att avsluta i tjo och kim när världen utanför står och brinner. Så, ta och dricka, sätt dig med en vän och prata om hur du och alla andra skulle kunna hjälpa våra grannar i Ukraina. Tack för att du har lyssnat.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.